Tack Herre för att vi får finnas här som en församling för att fira din uppståndelse Jesus Kristus. Han är verkligen uppstånden och därför får vi vara här. Amen och varsågod och fortsätt stå. Så ska vi läsa en text ifrån Johannes evangelium kapitel 10. Sedan sa Jesus, sannerligen jag säger er, jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare. Men fåren har inte lyssnat på dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut. Och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jag är den gode herden och den gode herden ger sitt liv för fåren. I en äldre översättning så står det, jag har kommit för att de ska ha liv och övernog. Det finns liv i överflöd och det är en ström som kommer ifrån korsets stam. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt ord. Och vi tackar dig för den här dagen och vi ber att vi idag ska få ta med oss liv härifrån. I Jesu Kristi namn. Amen. Varsågod och sitt. Idag ska jag tala om att leva med döden. Att det finns två typer utav uppståndelser. Och sen hur vi kan ta del av uppståndelsekraft. Att leva med döden, att det finns två typer av uppståndelser och att vi kan ta del av uppståndelsekraft. De senaste åren har jag läst en del kyrkohistoria. Det är ju en dröm att få ägna ännu mer tid åt det nu. Att få sitta i Uppsala och bara ha som jobb att få läsa massa tjocka böcker som handlar om vad Gud har gjort genom kyrkan genom historien. När jag kom till 1500-talet, medeltiden någonstans där, så hade vi perioder av massa plågor. Det var krig. Det var digerdöd, det var pest. Och under den här tiden så skrevs en bok. En bok som på latin heter Ars Moriarti. Konsten att dö. Det var så många som dog. Och man såg att vissa hanterade döden väldigt mycket sämre än andra. Och andra hanterade döden på ett bättre sätt. Och därför så skrev man ihop en bok som handlade om hur ska man hantera döden på ett så bra sätt som möjligt. För den kan komma närmre än du tror. Vid den här tiden så kunde en tredjedel upp till halva byn dö på någon månad eller så om pesten kom. Därför behövde alla vara inställda på att döden kan komma när som helst. Jag tänkte, jag vill läsa den här boken. Jag vill se vilken kunskap de har fått. Så jag googlade upp och så tänkte jag, gick in på Amazon tror jag. Och så tänkte jag, jag ska köpa den här boken. Ars Moriarti, jag hittade den och jag beställde den. Och så fick jag den till mig. Och så fick jag en annan bok. En amerikansk kvinnlig författare, en läkare som hade skrivit en bok och tagit den titeln. Och så tänkte jag, nej. Jag vill ju ha en bok från 1500-talet så fick jag en som var ny. Det vill man ju inte. Men så började jag läsa den här boken. Ars Moriarti från den amerikanska författaren. För hon hade skrivit om konsten att dö idag. Och så skriver hon när hon började som AT-läkare på ett sjukhus i USA. Och hon beskrev hur hon såg hur människor hanterade döden där. Och så beskrev hon hur det fanns olika code red, code blue. Jag kommer inte ihåg allting vad de hette. Men det var någonting som var akut och så var det någonting som var riktigt livshotande akut. Och så beskrev hon en natt av de första kvällarna som hon var där. Då det gick ett larm flera gånger kring samma person. Hon var på en canceravdelning. Det låg de som var långt skridna i sina cancerdiagnoser. De förberedde sig för döden. Och sen så gick den här larmet, det mest allvarliga av larmen. Och de kommer till en man och han har precis avlidit. De gör allt vad de kan för att återuppliva honom. Och hon beskriver den här liksom processen kring vad man sprutar in i venerna och hur man liksom gör den här hjärtkompression och sådär. Att ofta så bryts det revben och så vidare. Att det här är någonting som är ganska så jobbig process. De lyckas få den här mannen vid liv. De läser och ser vilka de anhöriga är. Och sen så går de till telefonen och så ringer de anhöriga och säger: det är dags för er att komma hit. Det är dags för er att komma till sjukhuset. För den här mannen, eran pappa, eran make eller vad det nu är, kommer inte klara det här speciellt länge till. De får till svar: gör allt vad ni kan för att han ska fortsätta leva. Gör allt vad ni kan, och om han skulle dö en gång till så återuppliva honom. Det är så att vi är kristna och vi tror på att Gud kommer att ingripa. 2 timmar senare så går det här larmet en gång till. Familjen har kommit, de står runt omkring. Mannen dör och läkarna springer in och de säger: vi borde inte göra det här. Det är dags för honom att få somna in. Men då säger de: gör allt vad ni kan. Och de gör allt vad de kan och den här mannen vaknar upp en gång till. Och de ber läkarna och säger: nu är det dags för honom att få somna in. Det är dags för honom att faktiskt få lämna det här jordelivet. Varpå de säger en sista gång då: gör allt vad ni kan. För vi tror att om han bara får några timmar till så kommer Gud ingripa med ett helande och läka den här mannen. Gör allt vad ni kan. Några timmar senare så går det här larmet en sista gång. De går in, de gör allt vad de kan, men de kan ändå inte uppliva den här mannen. Han dör där. Hennes berättelse, hon lyfter den här för att säga att så här ska inte en död mötas. En död ska inte mötas på det här sättet. Utan en död måste mötas med mera frid och med mera förberedelse än detta är. Hon tar också upp det och säger det att i USA så är det faktiskt kristna som har svårare att möta döden än andra. Man tänker att det skulle vara tvärtom kanske. Men att kristna använder mer livsuppehållande mediciner, mer livsuppehållande maskiner och vill ha fler livsupplivande försök än vad andra i befolkningen önskar. Vad kan detta bero på? Jag tror att det här har att göra med, även fast jag inte vet om det har med svenska förhållanden att göra, så tror jag att det har att göra med att vi talar om döden som att den redan är besegrad. Vi talar om döden som att den inte finns till, och om det är så att den finns nära oss så tror vi att Gud finns där med ett helande. Så när man blir sjuk eller när det händer någonting så vänder vi oss inte till evighetshoppet, utan vi vänder oss till tron på att döden egentligen inte finns. Nej, det är helt uppenbart att den faktiskt finns. Det här leder till att de som inte tror vågar processa döden, tvingas processa döden på ett djupare plan och på ett mer definitivt plan än de gör som faktiskt har bekänt sig till den kristna tron. Många gånger, och det här har faktiskt varit personligt upplevt också, i samtal med dem som är enligt läkarna definitivt i stadiet att de kommer att dö, vill de inte tala om döden utan bara om hoppet om ett helande. Så när döden kommer och den bara är timmar eller dagar bort, har man fortfarande inte riktigt processat det att man faktiskt enligt alla prognoser kommer att dö ifrån jordelivet. I psalm 90 och 12 så finns det en kärnfull vers. En vers som ger livsvisdom om man tar den till sig. Psalmisten säger en bön till Gud: lär oss hur få våra dagar är. Då vinner vårt hjärta vishet. Lär oss hur få våra dagar är, för genom det så vinner vårt hjärta vishet. Vårt liv här på jorden är inte för evigt. Våra dagar är räknade. Och om vi inser det, så säger psalmisten att våra hjärtan vinner vishet. Det finns någonting i att inse att en dag kommer våra hjärtan sluta slå. Allas våra hjärtan kommer sluta slå. Idag slutas fastan för de av oss som har gått in i fastan. Fastan börjar i askonsdagen. Det är ju någonting som vi inte firar i pingströrelsen. Jag har aldrig varit med om det i alla fall. Men askonsdagen är en tradition som finns i stora delar utav den kristna världen. Jag vet inte, ibland kanske du har sett någon som går runt med så här svart kors av aska i pannan. Det har hänt att jag har sett det på typ tunnelbanan. På askonsdagen så får man gå fram till prästen. Och prästen tar och stryker med aska ett kors i pannan på dem som kommer fram. Och så säger han till dem: kom ihåg, o människa, att du är stoft och åter ska bli stoft. Omvänd dig och tro evangelium. Kom ihåg, o människa, att du är stoft och åter ska bli stoft. Omvänd dig och tro evangelium. Detta, mina vänner, måste vara grunden om vi ska kunna ta uppståndelsens budskap på allvar. Vi kan inte vifta bort döden som att det redan är besegrad i en handvändning. Då blir inte korsets styrka så stark som den borde vara. Den hämtar sin kraft utav dödens djupaste insikt i att våra liv och dagar är begränsade. Den andra delen handlar om att det finns två stycken typer utav uppståndelser. Vad är det som är unikt med Jesus? Att ställa den frågan till en kristen kan ju nästan vara provocerande. Men han är ju Gud, säger man. Men är det så uppenbart för de som läser Bibeln eller för de som kommer in i en kyrka? Vad är det som är så specifikt med Jesus? Ja, han helade väldigt mycket människor. Ja, men det finns ju många andra i andra religioner som hävdar det också. Inte minst i Bibeln så finns det massor av profeter och andra som gör detta. De helar. Jesus är inte den enda som helar. Han är en bland många. Ja, men Jesus uppstod ju. Han uppstod ju från döden. Ja, men faktum är att han är inte ens den enda som har uppstått ifrån döden. När vi läser i våran bibel, det räcker att bara begränsa sig till evangelierna, så är det ju en rad människor som faktiskt uppstår ifrån de döda. Inte minst om vi talar om det som skedde bara några dagar innan det att Jesus kliver in i Jerusalem på den där åsnan för att några dagar senare dö och uppstå. Så har han varit och besökt Marta och Maria för att möta Lazarus som har dött. Han finns där. Han står framför graven. Lazarus har varit död i 4 dagar. Det har redan börjat lukta om honom. Man vill inte han ska gå fram, för det är liksom för mycket. Han säger: tro. Och Maria svarar, jag tror att han ska uppstå på den yttersta dagen. Men Jesus talar inte om det, han talar om en uppståndelse som ska ske här och nu. Han går fram till graven och ropar på Lazarus och han kommer ut. Och de frigör honom därifrån. Lazarus fick uppstå. Och Jesus fick uppstå. Vad är det då som är så speciellt med Jesus? Om det nu är flera som har uppstått. Låt oss gå till Johannes evangelium kapitel 12, vers 24. Och Jesus svarade dem, stunden har kommit och människosonen skall förhärligas. Sannerligen jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorade, men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till evigt liv. Jesus talar om sig själv som ett vetekorn. Ett vetekorn som faller i jorden och dör för att det ska uppstå till någonting nytt. Det går inte att känna igen vetekornet, det är någonting annat. Det han försöker få oss att förstå är att det finns två stycken typer av död och det finns två stycken typer av uppståndelse. Lazarus dog för att han skulle dö igen. Och alla de som dog, som Jesus hade uppväckt eller som någon av de andra profeterna hade uppväckt, de dog en gång till. Det unika med dem var att de, lik den här mannen jag talade om i början, fick dö flera gånger. På samma sätt, alla de som Jesus helade blev sjuka och dog ändå. 100% av fallen. Det är som att man borde tänka att om Jesus väl lägger händerna på någon och att den blir helad, att det helandet borde ju vara någon form av garanti. Men det verkar som att det inte är så. Utan alla människor dör, för det finns en död som vi alla kommer möta. Så Jesus uppväcker vissa till en uppståndelse, men han säger här att det finns en annan uppståndelse. Det finns en uppståndelse som är från död till liv på riktigt. Det är därför som Jesus kallar sig själv för den andra Adam, den första Adam där hela mänskligheten kommer ifrån. Det är ditt och mitt släkte. Ett släkte som är befläckat utav synd och av död. Vi kan uppstå hur många gånger som helst i den andra Adam, vi kommer att dö ändå. Men Jesus, i och med honom så skapas ett nytt mänskligt släkte. Han är den andra Adam, den andra uppståndelsen finns gömd inom honom som en hemlighet som vi kan nå. Endast om vi omfamnas av honom och hans liv. Det finns en första uppståndelse som väldigt få når. Det finns en andra uppståndelse och Jesus Kristus är den som bryter muren, vallen genom döden som gör att den som omfamnas av den andra uppståndelsen aldrig mer kan fångas utav döden på riktigt. Även om våra kroppar dör, även om vi inte längre lever kvar på den här jorden, så är det som att det finns ett liv i oss genom att den andra uppståndelsen trätt in i vårt liv som gör att ingenting kan beröva livet på riktigt från oss. I Matteus 13 så står det en känd liknelse. Han talar om Guds rike. Han säger så här. Han lät dem höra en liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn. Och en man sår, som en man sår i sitt åker. Det är den minsta av alla frön. Men när det växer upp är det större än alla örter och blir ett träd så att himmelens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Det eviga livet som Jesus talar om är någonting som man får som en gåva ifrån Gud genom tron på honom. Den gåvan ifrån himmelen läggs ner som ett litet, litet korn i våra hjärtan. Vårt uppgift är att vårda det så att det växer. På det sättet kan himlen, som inte är en plats långt borta, himlen finns mitt ibland oss. Himlen finns på våran insida. Himlen kan växa Precis som ett litet senapskorn växer kan det här växa och det kan bli stort så att det tar över hela våra liv. Det är någonting som inte ens den här döden kan döda. Även när våra kroppar försvinner så finns det där senapskornet kvar. Det där trädet finns kvar. Guds rike finns kvar i våra liv. Det här är en bild som talar om att himlen i den troende är redan här. Du har ett löfte ifrån himlen om att Guds rike, himlen, finns i ditt hjärta redan nu. Det eviga livet kan träda in och omfamna ditt liv där du är idag. Samtidigt så är det något som talar om framtiden. Det är redan nu, men det är också något som sker i framtiden. Det är en löfte om någonting som kommer att ske. Redan nu, ännu inte. Här finns vi en dubbelhet. En dubbelhet som handlar om att ett av våra liv måste vi mista för att kliva in i det andra livet. Den som mister sitt liv för min skull, säger Herren, han ska finna det. För att kliva in i det andra livet, det verkliga livet, behöver vi också lämna det liv vi står i. Det är också därför vi inte krampaktigt kan hålla kvar vid det liv vi har här. Alla livsuppehållande, så att säga, medel som finns gör att vi krampaktigt håller fast vid ett liv som vi ändå vet att vi kommer tappa. Det finns ett annat liv bortom den krampen. Det livet, livet genom Jesus Kristus, det ska du hålla fast vid. Omfamna korset. Håll fast vid det så hårt du kan. Böj dina knän vid dess fot och släpp inte taget. Det livet som utgår ifrån korset är det liv du krampaktigt ska hålla fast vid. Ditt eget fysiska liv ska du tacka Herren för så länge du har det. Men det livet kommer en dag att rinna dig ur händerna, hur mycket du än håller fast vid det. Den tredje delen, att ta del av uppståndelsekraft. När man läser historia men också teologi så inser man att det har hänt någonting med begreppet tid. När vi tänker på tid så tänker vi på klockan. Vi tänker att klockan går. Det är sekunder, det är minuter, det är timmar, det är dagar, det är år. Och det förflutna går inte att nå. Vi har till och med tänkt att vi kan fånga in tid på ett sånt här sätt. Att vi kan se den genom att sekundvisaren rör sig. Det här är inte så man tidigare har tänkt på tid. Man har oftast tänkt på tid i cykler. Saker går, men det kommer igen. Bibeln har olika begrepp för detta. Det första begreppet är kronos. Och det kommer ordet kronologi ifrån. Det är det som är klockans tid. Klockans tid är det som hela tiden ständigt går, en linjär tid. Någonting börjar och det går mot sitt slut och det går inte att komma tillbaka till den tiden som har varit. Men det finns en annat tidsbegrepp, ett tidsbegrepp som man måste kliva in i för att förstå Guds perspektiv. Det är tidsbegreppet som används av den grekiska texten och det heter kairos. Och kairos är ett tidsbegrepp som går rakt igenom all den kronologiska tiden. Att det finns vissa moment, vissa händelser som aldrig lämnar oss, alltid finns kvar. Vi kan smaka på det lite grann genom att kanske tänka på igår när vi firade påsk. Det är ganska så lätt då att tänka när man ser det här påskbordet som vi hade där. Hur såg det ut förra året? Hur såg det ut året innan det? Det är som att när vi står där och det är påsk så inser vi att det är i vårat minne närmre att tänka på påsken förra året än det att tänka på vad som hände för 2 veckor sedan. Det finns också vissa händelser, kanske varit med om något smärtsamt. På årsdagen när någon har dött eller när någonting har hänt så tänker man tillbaks på det och det är som att det här blir verkligt en gång till. Och i de där tillfällena så är det som att tiden verkar relativ. Den där smärtan som man trodde hade läkt när man står där på årsdagen så är det som att den ändå inte hade det. Det här är ett tidsbegrepp, kairos, som talar om Guds tid. Därför tron på Gud handlar om att vi tror på en Gud som var, som är och som kommer. Han är alltid närvarande. Han är densamme igår, idag och i evighet. Han är då, nu och i framtiden. För honom finns det inget igår och inget i framtiden. Utan för honom är alltid, hela tiden, samma tid. Så om vi hänger fast vid honom, om vi hänger fast vid Gud, så är alltid vår tid. När vi tänker på det här sättet om tid, så inser vi att korset är hela tiden närvarande. Det är inte så att det var något som hände för länge sedan och det är en historisk händelse bara. Utan genom Guds sätt att se på tiden så är korset här och nu. När vi talar om korset så kan det få bli levande för oss här. Precis som att Jesus dör här och nu. När vi talar om uppståndelsen så är det som att uppståndelsekraften blir levande här och nu. Det är inte bara ett faktum för massa år sedan, utan det är någonting som ständigt finns närvarande att tillgå. Var i låg kraften? I Gammaltestamentets offer, det låg på Golgata kors. Därför att den kraften sträcker sig bakåt i tiden. Var i låg kraften när de första kristna samlades för att döpas till Jesu död och uppståndelse? Den låg på Golgata. Var i finns kraften när vi varje söndag möts och samlas kring Herrens måltid? Där vi förkunnar hans död och hans liv och hans uppståndelse? Den finns på Golgata. Därför genom Gud så är allting sammanlänkat. Och det är som att när vi kliver in i detta minnandet så är han här. Det är därför några av de vackraste och de bästa sångerna som drabbat mitt hjärta. I våran gamla Segertoner-bok handlar om att omfamna detta uråldriga kors. Att falla ner vid det korset, att bo vid dess fötter. Därför att det är å ena sidan en symbolik. Men å andra sidan så är det våran djupaste identitet och verklighet. Att vi kan bo och leva våra liv vid detta kors. Därför genom tron på Gud och hans närvaro i våra liv så är vi ständigt där. Släpp det moderna tidsbegreppet. Kliv in i Guds sätt att se på tid. Han dog för dig idag. Han uppstår för dig idag. Du är befriad idag. Synderna är förlåtna idag. Påsken fullbordas egentligen inte idag. Även fast det här är våran största högtid och Jesus Kristus är uppstånden, han är sannerligen uppstånden, så är påsken fullbordad först om några dagar då pingsten kliver in. Pingsten är påskens krona. Och jag ska läsa kanske det bibelord som blir det centrala idag ifrån Romarbrevet 8 och 11. Ifrån Romarbrevet 8 och 11 står det: om Kristus bor i er så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, ska han som har uppväckt Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er. Guds ande gjorde Jesu kropp levande, och Paulus predikar och säger: samma ande har han låtit bo i er. Det som händer på pingsten när anden faller är att uppståndelselivet tar plats i våra liv. Därför skulle vi lika gärna kunna kalla oss påskkyrkan. Men nu är vi pingstkyrkan. Därför att de här två hänger ihop. Påskens kraft får du del av genom andens utgjutelse i ditt liv. Genom att anden bor hos oss får vi del av uppståndelselivet varje dag i våra liv. Anden är det frö som har såtts i ditt liv. Det är anden som är Guds riket som tar plats. Det är anden du ska ge utrymme och som ska få växa hos dig. Och det är som att Paulus försöker med alla möjliga tänkbara bilder för att du ska förstå. Därför församlingarna börjar tvivla. De står där och känner, hur ska vi veta att vi också kommer uppstå? Hur ska vi veta att detta verkligen har hänt? Vi tänker att det bara är vi som tvivlar. Absolut inte. Det är som att hela liksom Nya Testamentet är som en processande. Hur ska vi veta att detta stämmer? Och Paulus säger, jo, genom anden så får ni reda på att det här är en handpenning. Du har köpt ett hus, handpenningen är betald. Anden vittnar om att huset är färdigt. En gång kommer du vara där. Låt ditt inre tala lite tungor. Och du kommer känna att det finns någonting inom dig som viskar om att det också finns en framtid. Och så säger han, om inte den här liksom bilden räcker, så säger Paulus, anden är som en borgen. Du har inte möjlighet att betala priset själv. Men anden är som en borgen. Han har betalt ditt pris. Du har fått anden. Det är ett löfte om att det som du har fått, det går att stå på. Och sen, det finns en bild till. Det finns en bild om förstlingsfrukt. Det finns den första skörden. De första äpplena som du plockar från äppelträdet när hösten kommer. Du kan smaka på den, du kan känna lite grann av vad som kommer. Det där är vad anden är i ditt liv. Om du tar del av anden så vet du att det finns massor av mer som kommer in i framtiden. Anden i våra liv vittnar om att det finns ett liv planterat i oss som aldrig någonsin kommer dö. Vi ska leva det liv som uppståndelsen skapat i våra liv. Det betyder att vi måste kliva in i ett offer. Vi måste offra den krampaktiga tillståndet som vi har till de liv som vi tidigare värdesatte så mycket. Våra kroppar och det fysiska livet kommer att uppstå en gång i härlighet. Låt oss vara glada över det. Låt oss tacka Herren för det. Men låt oss inte krampaktigt hålla fast vid de liv vi nu har. För de kommer att dö. Det liv som han lovar är inte att vi ska få leva friska i den här kroppen i all evighet. Han lovar oss ett liv som är vackrare och högre. Men för att vi ska få det så måste vetekornet ner i jorden och dö. Jag tror att vi som kristna har en läxa att göra. En läxa där vi talar mindre om helande och mer om uppståndelseliv när det kommer till våra egna sjukdomar. Missförstå mig inte, jag tror på helande. Jag tror på det som ett tecken på att det finns ett större liv. Men låt oss tala liv på riktigt när vi möter påsken. Det här är vetekornet. Kristus har gått före och han kallar oss att gå efter. Han säger, jag har gått in i graven. Jag väntade i 3 dagar och sen uppstod jag till evigt liv. Och han säger, välkommen att följa med. En gång kommer du att gå in i din grav. En gång kommer du att ligga där bakom den här stenen och din kropp kommer att förmultna. Men det finns en tredje dag. Det finns en tredje dag då stenen kommer rullas bort, då du kommer välkomnas ut och där han kommer säga, välkommen hem. Detta är ditt uppståndelseliv. Paulus skriver, vad jag nu säger er är ett mysterium. Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas i ett enda nu på ett ögonblick. Men den sista basunens ljud, till den kommer att ljuda och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt och vi förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga är odödligt, då blir det som skriftordet säger, döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, Var är din seger? Död, var är din udd? Herre Jesus Kristus, vi vill inte trivialisera döden. Vi vet att den är verklig och på riktigt. Vi ber att vi ska få inse att våra dagar är räknade. Vi ber att vi på djupet ska inse att det liv som vi lever en gång kommer att ta slut. Och vi ber dig att se skillnaden på detta liv som vi har idag och på det liv, det uppståndelseliv som du har lovat oss. Så att vi faller ner vid ditt kors och håller fast vid det. Så att din uppståndelse kan kliva in i våra liv och i våra medvetanden så att vi håller fast vid ditt liv högre än någonting annat. Detta jordeliv som vi har, vi är otroligt tacksamma för det. Men det är bara ett frö som pekar på någonting större. Herre, låt oss möta döden varje dag samtidigt som vi möter livet i dig som någonting ännu större som besegrar denna död. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Den är uppslukad genom uppståndelsen av Jesus Kristus. Det är vårt evangelium. I Jesu Kristi namn. Amen.